Hej! Välkommen till Tolkning pågår. Idag är det Ola Fornling som tolkar tillsammans med min gäst Marie Körner. Och du jobbar på Lunds stiftskansli. Du är stiftsadjunkt för internationellt arbete och ekumenik. Varmt välkommen hit Marie.
Tack så mycket.
Och vi sitter på ditt välmöblerade rum fullt med spännande saker, ikoner, flaggor, bilder, saker som är gjorda från hela världen. Alltså det märks verkligen att världen är närvarande här i rummet så att säga. Och jag tänkte att det kunde vara ett passande också ingång nu när vi ska prata domsöndag. Vi ska prata om solidaritet handlar ju texten om. Och en rad andra saker. Vi får se var vi hamnar helt enkelt. Men varmt välkommen till podden och du får äran att läsa evangelietexten för domsöndagen. Varsågod.
Tack. Jesus sa: när människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannoliken, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kom också de att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannoliken, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.
Tack. Jag vill fråga dig först Marie, vad får du för känsla när du läser den här texten?
Att det är ett väldigt starkt imperativ. Det är väldigt, väldigt starkt imperativ att komma ihåg kompassen. Gud älskade världen. Så han gav den sin enfödda. Världen är liksom i fokus. Det är ett väldigt starkt imperativ. Och den minsta fattiga är de. Ja.
Intressant också att du kopplade till inkarnationen direkt. Som vi sen firar liksom i julen. Sådär att Gud älskade världen, gav den sin enfödda son. Och det är världen som också är här i fokus.
Ja.
Och det är världen du också har jobbat och jobbar med. Och under ganska lång tid. Så jag kan tänka mig att du också får bilder från vad du har varit med om i ditt arbete här med olika, i olika världsdelar och med olika kyrkor. Ja,
ja och att och också det här att människor är i väldigt stor utsatthet kan också ha så väldigt viktiga saker att lära oss. Alltså att det finns större ömsesidighet än vad många tror. Och som tänker på att vårt arbete nästan skulle vara typ ett biståndsprojekt. Men det är det inte. Vi arbetar med relationer med kyrkor. Och människor där, som, även om de lever i stor utsatthet, så har de också något väldigt viktigt att bidra med.
I högsta grad tror jag att det är så. Och det, jag tycker det är en väldigt viktig aspekt som du ger här. Att, och vi i vår del av världen har väl och många gånger haft det här perspektivet, snarare att vi åker och hjälper eller vi bidrar till deras växt. Men du ger ju en annan bild här, att det är ömsesidigheten någonting händer. Mm. Så.
Ja. Det är det. Och samtidigt som jag börjar med det här med liksom imperativet. Alltså...
Men vad är, för, och jag tycker också att inför ett imperativ så kan man ju reagera väldigt olika. Man kan bli rädd.
Ja,
och tycka att räcker jag till? Eller man kan bli inspirerad och sådär. Det är väldigt intressant när det skrivas till, vilka blir vi då så att säga? Mm. Det är ju den här, jag antar att det är det den här texten också vill peta på lite på något sätt. Så.
Ja, och att kämpa kanske med det som hindrar oss från att, vad ska jag säga, göra det rätta, om man nu säger så. Va?
För vad är, det har jag ju funderat när jag läst texten, vad är det som hindrar oss? För som, på ett sätt så är ju inte det här några svåra saker att utföra. Mm. Alltså det är inte svåra på det sättet som det är svårt att räkna ut ett komplicerat tal eller göra en svår fysisk konst eller vad den kan vara. Men det här är ju väldigt på ett sätt enkla saker att utföra och ändå är det så svårt. Var ligger motståndet?
Ja, bekvämlighet är väl en sak kanske. Men, ja. Och sen tänker jag det som Jesus blev frestad med en gång i tiden, makt och pengar och status.
Mm.
Alla de sakerna.
Det är ju väldigt sköna saker att uppleva.
Ja, just det. Just det. Och ja.
Så det är ju ingen slump att djävulen heller frestar honom med det så att säga.
Nej. Det är ingen slump. Vi ser ju det i vår värld hela tiden.
Mm.
Och vi ser det i kyrkan. Det är inte bara i världen, vi ser det i kyrkan.
Nej, visst.
Alltså vi faller för de här sakerna hela tiden.
Mm.
Vi faller kanske en annan sak i likgiltigheten. Att man tänker att ja... och det, där verkligen tycker jag att denna texten är en sån utmaning till oss. Att du kan inte påstå att dessa inte angår dig.
Nej, just det. Mm.
Och där finns också en fara att stänga in sig eller att bli kvar i sin egen bekväma bubbla. Jag tänker också att vi har ju ett antal resurser, och vad gör vi med dem? Det finns ju andra liknelser med punden och sådär, va?
Men alltså, ja, den kommer rätt så tidigt. Den kommer ju precis innan den här texten, tror jag.
Ja.
Det talent, den här talentliknelsen, om det var den du tänkte på.
Ja, det var det jag tänkte på.
Så att det är ju intressant att den också kommer rätt så nära denna i Matteus-texten. Ja.
Ja, nej men det är så, man har med ekonomiska resurser, men det är också med tid och våra levnadsdagar. Jag vet inte hur lång tid man har. Vad gör jag med den tid jag har?
Mm.
Ja, jag kan ägna mig åt att dekorera mitt hem och göra ett litet fin bubbla till mig själv. Men då säger de där människorna utanför, de pockar på.
Verkligen. Och det kanske är det vi som kollektiv så kanske vi har hamnat mycket i det att vi försöker få det så bekvämt som möjligt under de åren man har på jorden. På något sätt.
Ja, nej, men...
Alltså vilket ju fullt, vi är ju likadana allihopa så att säga, att det är lätt. Men det är ju som att denna texten utmanar oss också till att nej, men livet går ut på någonting mer än att bara tillfredsställa mina behov i stunden. För det kostar ju ändå på lite om jag ska gå den vägen, besöka någon i fängelse exempel. Vi lever ju också så segregerade liv, dels i vår del av världen här, men också i vårt land nu för tiden.
Ja, ja,
så möter vi ju, vi kanske inte liksom träffar så många som är fattiga, nakna, sjuka. Så det är också en aspekt på detta tycker jag.
Absolut. Det är att
vi ser
samhället blir uppdelat och min dotter är socionom och hon har ju berättat en del som hon har mött i sitt arbete som jag måste skam säga att nej, men den delen av vårt samhälle ser jag mycket sällan.
Nej. Man skymtar kanske tiggan utan fika, ja. Men det är ju inte så ofta som man pratar verkligen. Eller liksom går in i den människans liv.
Nej,
sådär.
Nej. Och det skulle vi. Jag har precis gått och bett några diakoner här i stan att snälla, jag skulle så gärna vilja, kan vi inte ordna en gemensam soppkväll liksom, och få tillfälle att sitta runt bordet med våra medborgare och samtala och att de får berätta. För inte bara de här snabba orden när man möts på stan.
Mm. Det låter ju otroligt
spännande. För någon som kan språket också. För det är
liksom... Nej, men det är ju sådana skillnader också både i kultur men också rent faktiskt i att det är svårt att kommunicera. Det vet jag med han som brukar vara på klostergården som jag har börjat prata lite med. Och han har lärt sig lite mer svenska. Men det tar ju tid och det är ganska bökigt. Och man känner sig själv klumpig också. Jag tror att det är också en osäkerhet i det här att man vill inte heller tappa masken. Alltså, om du förstår vad jag menar. Att det, när man umgås med människor som är i sin egen socialgrupp så vet man hur man ska bete sig ungefär och hur samtalet kommer att funka, så att säga. Men det gör man ju inte alltid där. Men som du säger, det finns en tydlig kompass här att vi ska röra oss ut. Mm.
Så tycker jag det är spännande med det här... överraskningsmomentet som också finns där. Och där ligger ju också den här pilen till oss, va? Att de där rättfärdiga, de blir ju jätteförvånade. Ja, men där har vi ju sett dig! Liksom. Och det är ju där tänker jag att det är den här väldigt viktiga bilden om att möta Kristus i vår medmänniska, och inte minst i den som har nöd på något sätt då.
Mm. Och det tycker jag är spännande för att Jesus, hela den här ganska långa talet som den här texten är liksom en del av, det påbörjas ju egentligen i början av kapitlet, eller kapitlet innan där, när lärjungarna frågade, säg oss när det ska hända och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut. Alltså de vill ha någon slags manual för hur det här ska ske. Men Jesus pratar egentligen mycket mer om att vi inte vet. Dels vet vi inte dagen eller timmen, det är ju också ett känt bibelord. Och han säger, lita liksom inte på folk som säger, där nu kommer Kristus, eller nu är det dags, utan lär er själva att tyda tecknen. Och på samma sätt så är det ju också en hemlighet det här med att vi kan inte bara liksom tillbe Jesus, utan här är det istället när vi minst anar det som någonting händer som antingen bra eller dåligt, så att säga.
Mm. Mm.
Och jag tycker det är väldigt fascinerande att det vi inte får ingen liksom enkel be så här så kommer du till himlen, så undviker du domen, utan det är hela tiden i vardagen där vi måste tolka, nej men hur ska jag vara egentligen här för att vara en leva någon slags äkta kristet liv. Det är spännande och utmanande.
Och kanske då som säger inte finns någon varken manual eller någon ceremoni heller för att göra det. Alltså jag tänkte också det här är en helt annan text med de här från fastan om att jag vill inte ha era brännoffer. Jag vill inte ha bort med det liksom, utan gör vad som är rätt istället.
Mm.
Det känns väldigt viktigt för mig.
Mm. Hur skulle du predika över den här texten om du nu skulle ha en predikan här på domsöndagen? Skulle det bli en ljungande domdagspredikan?
Nej, inte
hur skulle du? Ja,
men det är en bra fråga. Men jag tänker det här med att behålla kompassen levande.
Mm.
Tror jag.
Mm.
Och att det är mycket som lockar oss att glömma bort det här. Eller, alltså att faktiskt kämpa med våra... Ja, det som lockar oss. Eller det som gör det bekvämare eller lugnare. Eller att orka fortsätta också. Att det är kanske inte alltid saker och ting är så himla tacksamt. Men det finns den här knuffen i ryggen på oss. Det,
mm. Ja, men absolut. Jag pratade faktiskt med biskop Johan igår om det här med predikning. Han menar att vi behöver också prata både lag och evangelium.
Mm.
Och det är ju på ett sätt ett gammalt sätt att tänka kring predikan. Men det ligger ju också något i det att vi behöver ju både kompassriktningen och kravet på vad vi ska göra. Men vi behöver också evangelium, så att säga, på något sätt.
Ja. Och sen tror jag att vi, när vi gör de där sakerna eller i mötet och när det blir på riktigt, så händer det någonting viktigt med oss själva också.
Mm.
Det kanske är evangelium för oss när vi vågar då, nu pratar om det här med barnen, men när vi ändå vågar ta det där samtalet eller våga ställa oss på ögonhöjd eller alltså, och se att här finns några basala behov som inte är tillgodosedda och någon som kanske begär mig om hjälp. Vad kan jag göra just här? Och så.
Absolut. Jag instämmer i den. Det är nästan så att det kan verkligen glimma till av någon slags äkta liv också i de där, när man är i de där situationerna som man kanske inte är så ofta. Medan jag tror att vi också, hela den här världsordningen när vi sitter i vår bekvämlighet och har det bra, men samtidigt ser världens lidande utanför, det får ju en också må dåligt någonstans, så att säga. Men ibland när man kommer till punkter när man möts, och sådär, som gudstjänstgemenskapen kan ju vara en sån. Också när man firar gudstjänst i länder där man har väldigt olika villkor, alltså de har olika villkor mot hur jag har det, så kan jag känna att nej, men vi delar ju någonting här. Bröd, vin, glädje, lovsång, gudsgemenskapen, den har vi. Och det är en väldigt stark upplevelse faktiskt.
Mm. Nej, och när man liksom ser att vi har kanske gjort det så konstifikt ibland, va? Alltså, jag vet, det är uppe i El Salvador, och sen jag tänkte på, här var minsann inga linnaservetter. Det var en praktisk sån här frottéhandduk man torkade barnet med. Och liksom, salmarna stod inte på med sån här läsa nummer på en tavla som man hänger upp. Det var helt enkelt en whiteboard, och så skrev man och sen suddade man nästa gång.
Ja, just det. Ja.
Alltså,
ja.
Och så att ibland tror jag, alltså, att vår fina miljö kan låsa in oss lite också.
Ja, och för allting har ju varit någonting praktiskt från början.
Ja, jo.
Sådär ju. Det är ju bröd, vin, det är ett bord som dukas. Men vi har gjort någon slags rit kring det som jag tycker är väldigt viktig och fin. Ja. Men precis som du säger, att det gör ju något med när man upplever den här enkelheten.
Ja, det gör det.
Också när man ibland har firat mässa kanske med ungdomar utomhus. Ja, men sådär, att plötsligt så kan man få den här känslan av att vi delar någonting fast vi lever i rätt så olika världar. Sådär.
Det har jag också fått vara med om många gånger ute i världen, så att säga. Jag fick nu en bild framför mig från Tanzania. En församling där de hade en ganska ny församling, och det var någon som då hade skänkt ett litet stycke land där de då tänkte att de skulle bygga sin kyrka. Men just nu så var det att man hade i gräset liksom gjort en korsform.
Mm.
Och sen så satt vi i gräset eller lite höj. De hade lagt under en presenning och firade gudstjänst där. Och det var fantastiskt. Jag förstod ju inte alltid vi predikade, men man förstod gemenskapen, förstod sången, förstod samhörigheten.
Vad härlig bild man får i huvudet när du berättar det. Och då tänker jag också att det du säger, att man förstår inte allt. Man har ju varit i många situationer man inte har förstått riktigt språket eller sådär. Men det tycker jag också, de här som kallas för de sex kärleksgärningarna, det är ju inte heller beroende av någon slags förnuft, så att säga. Utan vi kan, oaktat hur vi är uppfostrade, så kan vi förstå det här med hunger, törst, hemlöshet, nakenhet, sjukdom och att inte vara fri, så att säga.
Ja. Mm.
Och när vi upplever då dess motsats, att vi blir mättade, att vi släck, att man törsten blir släckt och man hittar en hemkomst och så vidare, då kan vi också uppleva den glädjen oaktat vilket förnuft, vår förnuftsnivå.
Mm.
För vi är väldigt förnuftscentrerade också här i vårt västerländska liv, så att säga. Mm.
Ja. Jag tänker nu också på en sak som har drabbat mig de sista dagarna med den här situationen vid Polens gräns.
Ja.
Och just det här när jag säger att eller här är med törstig och hungrig och att de här som inte får någon mat, inte får någon vatten. Mm. Och så, jag menar, han är säkert en skurk, den här Lukashenko. Och man liksom, men det är ju det man riktar in sig på nu från myndigheterna och EU och så. Va? Att vi ska inte ge efter. Nej, men de här stackars människorna som har hamnat mitt emellan. Och som inte ens får vatten. Alltså, och så, ja.
Och jag läste i Svenska Dagbladet idag också att det här är ju tydligen ganska vanligt att man använder flyktingströmmar liksom som vapen. Det är ju fruktansvärt. Alltså att man har gjort i Turkiet också exempelvis. Mm. Att man hotar med att skicka flyktingströmmar in mot västvärlden då, så att säga. För att man och då ja, blir man naturligt, det blir ju som ett hot då, så att säga. För vi vet inte hur vi ska hantera det på olika sätt. Och då kommer ju alltid de små människorna, eller vad man ska säga, ja, emellan. Ju.
Ja, verkligen. Och där är ju människor som har dött.
Alltså. I det här maktspelet. Ja. Så.
Och jag tänker att man borde kunna ordna det bättre. Man borde kunna bussa dem igenom Polen om de inte var där. Och skaffa någon stor färja där man kan gå igenom ärendena liksom, ett och se vad man har för asylskäl och så.
Mm.
Men låt dem inte förgås där mitt emellan. Nej, det är
fruktansvärt att känna den vetskapen är hemsk att bära.
Ja.
Alltså visst. Man lider verkligen med dem. Och ibland kan jag kan också känna en viss hopplöshet att kommer vi aldrig längre. Alltså när jag växte upp så fanns det ju den här fredsresan, om du kommer ihåg det.
Oh ja, Elisabeth Gärle, hon har skrivit en bok om det.
Ja, men
vi hade när vi var fast upptakten i våras gjorde den ju digitalt så att säga och då hade jag en intervju med henne kring boken som var en del av det här. Ja. Så det ligger faktiskt på Lundstids hemsida.
Ja, men det är ett tips också till lyssnarna att kolla det. Nej, men det, då kände jag ändå, jag var liten då när det här drog igång liksom och sådär. Men det fanns någon slags hopp ändå kring det här med fredsprojekt och sådär. Och nu känner man ju bara att ja, men det går ju bakåt. Ja, men sådär. Ja. Man kan känna en uppgivenhet men i de här frågorna. Jag vet inte hur du känner, men ja.
Ja, vad känner jag? Ja. Ja, men jag känner att det går i vågor, tror jag. Men alltså, och när... Men att det är... Och att det finns ju liksom... Ibland så är det mer drag i någon aspekt av... Nu du jobbar ju med hållbar utveckling. Mm. Nu är det mer drag i miljö- och klimatfrågor. Precis. Kan man säga.
Ja.
Och kanske inte lika på samma sätt i rättvisa, mat och solidaritet. Även om jag önskar att man skulle kunna klara av att hålla det båda, så att säga.
Jag håller med dig. Och det hör ju också väldigt mycket ihop, så att säga.
Absolut.
Självklart. För när vi inte kan leva på ett hållbart sätt, då blir också människor lidande och vi har ju pratat en del om klimaträttvisa och att de som bidrar minst till koldioxidutsläppen är de som blir hårdast drabbade och sådär. Så att allt det här hänger ju ihop och ekoteologiskt tolkar man ju också den här texten som att de minsta är ju också arter som håller på att dö ut. Och så. Alltså att allt hör ihop också i ekosystemet. Så det är ju en viktig... Jag tycker det är en viktig aspekt att lyfta in här att det ena får aldrig heller spelas ut mot det andra som det lätt blir. Utan det här är ju viktigt att vi jobbar med de här parallellspåren för att hitta en värdighet för livet på jorden. Så. Mm. Och där är det ju som du sa inledningsvis att kompassen ligger fast. Jag tycker det är kanske det viktigaste att tack Gud att vi har den här texten.
Ja.
Kan jag känna. Ja. Även om jag själv inte kan leva upp till den alls på det sättet jag skulle önska. Så, så får den mig i alla fall på banan ibland. Så. Mm.
Mm. Och att vi texten och alla de andra sagor och legender som också vill lägga ut den här lite mer. Det finns ju fjärde kungen om den fjärde, som kom för sent för han gav sina gåvor på vägen.
Ja, ja, just det.
Och det finns den här ryska sagan om olika som kom och fick på, inför julen och sådär. Alltså det finns ju... det är ju Jesus sätt också med berättelsen. Och det, jag tror att det är en bra sätt att fortsätta. Att berätta berättelser som ger oss bilder och liksom inspiration att agera. Men också att vara beredda på det överraskande.
Beredda på det överraskande. Ja, men det tycker jag är det är väl en rätt så bra slutknorr på det här samtalet.
Okej.
Okay. Att vara beredda på det överraskande.
Mm.
Och det kan vara lite läskigt, men det ger ju också en spänning till livet på något sätt. Att vi vet inte, men vi får kämpa på liksom. Ja,
vi får kämpa på.
Ja, ja men då landar vi i det helt enkelt. Okay. Tack Marie.
Tack
för ett gott samtal. Och till dig som lyssnar, välkommen till kyrkan om du vill höra mer om den här texten och hur den läggs ut. Stort tack!